Vi har ju, som många av er redan vet, vi har samma predikoteman som man liksom undervisar om i söndagsskolan. Jag har ingen bygghjälm och sådär, men vi ska också prata om att bygga. Eller ska vi inte göra, men vi ska prata om några som byggde. Och sådär. Och det är lite spännande, för när vi har bestämt oss för att göra det här för att liksom hela församlingen, både barn och äldre liksom ska gå härifrån och ha fått liksom samma budskap, och jag tror att det är bra. Och sådär. Så att det är ju själva grejen, men det gör ju också att man då, när man ska vara kvar här inne och hålla en predikan, så är det ju lite utmanande att predika över söndagsskolberättelserna. Jag upptäckte när jag satt och började med de här förberedelserna för ett par tre veckor sedan, att den här söndagens text, som, alltså det är vår söndags text då, har jag aldrig någonsin predikat över. Det är ju inte så många texter kvar när man har på så länge som jag har gjort, som man inte har predikat över. Så där, jag är jättespänd på att höra vad jag... Nej. Och det står så här, det är första Moseboks 11 kapitel. Så står det så här: hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Kinas land och bosatte sig där. Och de sa till varandra: kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använder de som sten och som möbruk använder de jordbäck. Och de sa: kom så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. Herren sa: se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de slutade att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Amen. Alltså den här berättelsen om Babels torn är ju, alltså det är en sån otroligt både märklig och mäktig och fantastisk berättelse på många sätt. Liksom. Nu är det bara några rader så här, men om du har en livlig fantasi, det har jag, så börjar man liksom måla bilder. Hur såg det här ut? Vad var det här? Och allt detta. Liksom. Och grejen är att efter den här floden som vi talar om i söndags, syndafloden som vi kallar den för, där Noa och hans familj räddades undan, gömda i sin stora båt, så började ju då människosläktet på nytt att växa till och återinta jorden som Gud hade gett som gåva. Och de här människorna som det står om då i första Mosebok 11 som vi nyss läste, de drog österut och så hamnade de i det som idag är Irak, i Kinas eller Sinaias land. Och på något sätt, av någon anledning, så drabbas de här människorna av världens hybris. Och så börjar de att bygga ett torn som ska nå ända upp till himlen. Och så säger Gud, som vi läste idag, om människorna att det här är deras första stora liksom projekt. Tilltag kallar Gud det för. Och att de alltid kommer att lyckas med det de hittar på. Men det är också tydligt i den här berättelsen att det finns någonting i det här tilltaget då, att bygga tornet, som Gud inte gillar. Han svarar på tilltaget med att ge människorna olika språk så att de inte längre fattar liksom varandra och vad de säger. Och så sprids de ut över världen. Jag tänkte, när jag läste det här på nytt igen, jag har ju läst den här texten ganska många gånger de sista veckorna, jag tänkte att det här är ju en superidé för liksom en roman eller ett filmmanus. Tänk dig själv att vakna upp en morgon och ingen förstår vad du säger. Det är verkligheten för alla oss som är födda i Skåne. Nu vet vi ju inte om det där skedde över liksom en natt så att de helt plötsligt vaknade nästa dag och ingen fattade. Men visst hade det varit en spännande film. Liksom. Skräckrulle på något sätt. Visst är det förresten bara lite kurios att vårt ord att babbla, som jag gör just nu, kommer från den här berättelsen om Babel. Det är liksom den ordroten och den finns i många germanska språk. Babbeln, säger tysken. Det finns en massa grejer i den här texten som jag tycker är jätteintressant. Du som var med söndags när vi pratade om Noas ark och den stora översvämningen i floden. Du minns att då sa jag att det kanske inte finns några direkta vetenskapliga bevis för en sån översvämning som har täckt hela jorden på en gång som det beskrivs i första Mosebok. Men det finns berättelser om en sån här flod. Liksom. I stort sett bland alla folk på alla kontinenter över hela världen. Det är liksom alla traditioner och kulturer och religioner. Alltså från Australien till Sydamerika över hela världen. Berättelser som är väldigt, väldigt lika den som finns i Bibeln om Noa och hans ark och floden och allt detta. När det gäller Babels torn så finns det faktiskt en del arkeologiska fynd som talar för att det faktiskt har funnits ett sånt torn i Babylon. Dels har man funnit själva grundplattan för ett enormt byggnadsverk som en gång stod i Babylon. Ett torn som kallas för Etemenanki. Och det betyder ungefär himmelens och jordens grund. Någonting i den stilen så här. Och det är omskrivet i en massa sammanhang också, liksom utanför Bibeln. Och så här. Det finns en massa historiska dokument beskrivet där. Där grundplattan som man då menar har hittat, den är 90 gånger 90 meter. Hur stort är det? Det är ungefär lika stort som tomtgränsen vi har mot Sandgatan. Rätt över där till liksom slutet på parkeringsplatsen. Det är, kan det stämma Per? Det är ungefär 90 meter. Eller från lilla salen och dit bort. Ungefär så. Det är som vår tomt. Det är grundplattan. Så du fattar, det är rätt stort torn. Och det här tornet ska då ha haft 7 terrasser. Det var troligen någonstans mellan 70 och 90 meter högt. Det är häftigt på den tiden. Men det är också så här, och det här tycker det här är spännande och intressant, att i väldigt många kulturer och traditioner och religioner så talas det om ett sånt här torn som människorna byggde för att nå upp till himlen eller till gudarna. Och hur de olika gudarna då, beroende på vilken religion man tillhör, stoppade det här bygget. Och i många fall så ingår det i storyn att guden eller gudarna gav människorna olika språk för att skapa förvirring. Så igen så finns det en sån här gemensam berättelse över hela världen. Eller stora delar av världen ska jag säga. En del tycker att det är ett problem då. Det finns ju liksom folk som då genast menar att ja, men då måste Bibeln ha hämtat de här berättelserna från andra religioner och kulturer. Jag tänker mer att det stärker Bibelns trovärdighet. Att det finns en gemensam berättelse som liksom inte bara finns i Bibeln utan den finns här någonstans. Men jag tänker att kanske en viktigare fråga som är lite grann grunden för det jag vill säga egentligen idag. Det här var lite bakgrund så. Det är, varför reagerar Gud så kraftigt på det här byggprojektet? För det är ju ganska tydligt som jag sa i den här texten att det är någonting med det här bygget som Gud verkligen ogillar. Varför var Gud emot byggandet av Babels torn? Jag ska försöka ge någon sorts svar på den frågan och förhoppningsvis också visa varför den här berättelsen spelar roll för oss idag. För vad handlar den här berättelsen om? Jag skulle vilja påstå att den på något sätt handlar om när Gud i sin nåd, godhet och kärlek krossar våra planer. För det händer. Jag tror att de flesta av oss har liksom upplevt det någon gång i livet. Liksom att det vi har tänkt, det vi har satsat på, det vi har varit övertygade om att det här är det jag ska göra. Det här är vad Gud vill att jag ska göra. Och sen så helt plötsligt så har vi insett, därför att Gud har smulat sönder det för oss, att det var nog inte riktigt det Gud ville att jag skulle satsa på och ge mig till. När gör Gud så? När är det Gud krossar våra planer? Jag tänker att det är ju när våra planer inte stämmer med hans. Eller hur? Det står så här i Ordspråksboken 19 att människan gör upp många planer. Men det blir ändå som Herren vill. Det finns det bra. Och så här står det i Jesaja 46 kapitlet. Och det är Gud som talar och säger, jag förkunnar från början vad som ska komma. Långt i förväg det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska förverkligas. Allt jag vill kommer jag att göra. Jag kallar på örnen från fjärran land en man som verkställer mina beslut. Vad jag har talat låter jag ske. Vad jag har beslutat utför jag. Alltså när dina och mina planer inte är i linje med det Gud har tänkt, det han har planerat, det som är hans vilja, så kommer Gud att smula sönder dina och mina planer. Och det är inte för att han vill straffa och tukta och trycka ner, utan han gör det för att hans kärlek till oss är så stor. Därför att hans tankar och hans planer är alltid bättre än dina och mina planer. Varje gång. Mina tankar, säger Herren, är inte era tankar. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Grejen är ju, jag tog en bild ur en annan vinkel här. Grejen är ju att det som hände i Babel gick rakt emot Guds planer. Och rakt emot det han hade sagt. Om du minns när vi började den här scenen så talade vi om människans skapelse. Att Gud har skapat oss människor till sin avbild. Och att mänskligheten, vi människor, representerar Gud på den här jorden. Det är Guds plan med ditt och mitt liv. Bibeln börjar inte med den fallna människan. Den börjar med människan som Guds avbild. Och så säger Gud till de här människorna som är hans avbild. Att de ska uppfylla jorden. De ska ta hand om den på bästa sätt. Och för att kunna ta hand om den på bästa sätt så behöver de vara många. Föröka er. Uppfyll jorden. Och det betyder att Gud ville ha människor över hela jordklotet. Överlåtna till honom. Människor som helhjärtat var hans. Och som levde i nära relation med honom. Och som liksom bara levde ut Guds riket och Guds vilja på jorden. Men de här människorna som vi läste om. De gjorde ju tvärtom. De ville samlas på en plats. De ville undvika, de säger ju det. De ville undvika att spridas ut över jorden. Och deras mål var att bygga någonting som visade på deras storhet. Inte Guds storhet. Kom, så bygger vi oss en stad, sa de. Med torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn. Så att vi inte sprids ut över jorden. Och så upptäcker de den där morgonen att de har blivit skåningar allihop och ingen fattar vad de säger. Och resultatet blir ju ändå att det Gud har tänkt är det som gäller. För de sprids ut över hela världen, för det var det som Gud hade sagt. Och jag tänker att den här inställningen, den här uppfattningen om vad som är viktigt, har följt människan genom alla årtusenden som har gått sedan dess. Kom, låt oss göra oss ett namn. För vi bär ju på det, på något sätt allihop. En del säger, nej det gör inte jag. Det gör du visst. Den här längtan efter att synas. Att märkas. Att bli någonting. Att få människors beundran. Att bli omtyckt. Att bli på något sätt beundrad. Jag funderar på hur det egentligen blev så här. Att vi räknar vårt värde i vad andra människor tycker och tänker om oss. För vi gör ju det. Vi är sjukt prestationsinriktade. Och det är ett problem att tala om nåd också i Guds församling. För vi vill förtjäna nåden. Vi vill hellre ha en belöning än nåden. Vi vill hellre säga att Gud skulle säga, det här får du för att du är så bra. Än att Gud säger, det här får du för det behöver du. Du går under utan mig. Hur kan det ens ha blivit viktigt hur många följare man har på sociala medier? Hur kan det ens ha blivit viktigt hur många likes du får på en post på vad det nu heter? Jag höll på att säga MySpace, men det var rätt länge sedan. Va? Det, va? Varför har ytan blivit viktigare än innehåll? Och det här finns ju överallt. Det finns ju liksom det här viljan att imponera eller strävan efter att på något sätt visa att jag har det. Den finns överallt. Den finns bland oss pastorer också. Hur många är ni en söndag? Är det en stor församling du har? Liksom. Jag har ingen församling, det är Guds församling. Det finns pastorer, jag fattar, är det okej att jag bara delar mitt hjärta lite grann? Det finns pastorer som skriver sponsoravtal med klädmärken för att liksom synas. Varför det? Vad är det som liksom har drabbat oss? Så att vi är sjukligt beroende av varandras gillande och godkännande. Pastor Tullian Chividian, som är en av mina favoritförfattare, skriver i en av sina böcker så här: vi söker desperat hos andra människor den bekräftelse som vi redan har fått hos Jesus. Du är redan accepterad och älskad och bekräftad av Jesus Kristus. Och de senaste 10 åren så har jag liksom upplevt ett driv, ett kall över mitt liv. Att göra så som Jesus gjorde, predika frihet för de fångna. Att tala om att i Guds rike handlar det inte om att klättra och sträva och prestera. Utan att bara öppna sin hand och ta emot den gåva som Gud sträcker till oss. Tänk om vi kunde vila i den bekräftelse som vi redan har i Jesus. Och du vet, man blir ju, det här låter konstigt, men jag ska säga det ändå. Ibland blir man ju lite mörkrädd när man läser Bibeln. Eller hur? Alltså vet du att Jesus, i bergspredikan som vi gick igenom här under sommaren, så berättar Jesus en sak om framtiden för oss. Han säger så här, att till och med den dagen när han har kommit tillbaka och vi står inför hans tron, så kommer det att finnas människor som pekar på vad de själva har gjort. Vad de har åstadkommit. Och liksom in i det sista försöka promota sig själv. Många ska säga till mig på den dagen, herre, herre, har inte vi profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar i ditt namn? Det är liksom, kolla Jesus vad vi har gjort. Och så säger jag, men då ska jag säga den sanningen. Jag har aldrig känt er. Det är de absolut sista ord jag vill höra den dagen. Jag har aldrig känt dig. Varför säger Jesus det? Jo, därför att i Guds rike handlar det inte om vilka vi är. Och vad vi kan. Och vad vi har gjort eller gör. Och vad vi kan uppnå och lyckas med. Utan det handlar om vem han är och vad han har gjort. Och den här berättelsen i första Mosebok 11 om Babels torn, den visar så tydligt att vår strävan efter att vara någonting, vårt begär efter beundran, att göra oss ett namn, krockar totalt med det vi är skapade för. Och det är förstås inget fel i att vilja göra sitt allra bästa och göra någonting bra. Det är inte det jag säger, det fattar till och med du. Alltså det är inget fel i att bli uppmuntrad när någon uttrycker ett gillande över någonting man gör eller är. Liksom. Jag tycker själv att det är jätteroligt när folk tycker att någonting jag har gjort är bra. Jag vill ju hellre liksom, jag vill ju hellre predika bra än dåligt. Eller hur? Jag menar, det är ju naturligt. Eller hur? Och jag blir uppmuntrad när du säger någonting vänligt liksom, om mina predikningar eller någonting annat. Det är klart att jag blir. Och det är ju bra. Det hör ju till. Vi behöver uppmuntra varandra. Men lyssna nu. Men om jag skulle börja söka det där. Om jag skulle börja skriva mina predikningar utifrån vad jag vet går hem. Då är det ju rätt kört. Och det finns en gräns när vi har ett behov av att bli sedda. Det har vi allihop. Vi är alla bekräftelseknarkare på ett eller annat sätt. Liksom. Men det här behovet att bli sedda, uppmärksammade och beundrade. Det finns ju en gräns när det går överstyr. När det blir ett driv. När det blir vår motivation. Så leder vår längtan efter bekräftelse och att vara någon till fångenskap. Och vi är skapade för frihet. Vi är skapade att vara de vi är. Men vi låter oss fångas och vi sätter oss själva i ett fängelse som är byggt av andras förväntningar och andras åsikter och våra egna demoner och vår desperata jakt på bekräftelse. En bekräftelse som vi redan har i Jesus. Så varför stoppade Gud bygget av Babels torn? Jag tror det är så här att därför att de utan att inse det höll på att bygga sitt eget fängelse. Drivna av myten att du måste prestera för att vara någonting värd. Kom, låt oss göra oss ett namn. Det är så rakt emot tanken om Guds rike. I femte Mosebok så talar Gud till folket genom Mose. Och Gud uttrycker sin kärlek till sitt folk. Och så berättar Gud liksom en hemlighet genom Mose för dem. Varför han utvalde dem. Bland alla folk som fanns på jorden. Det judiska folket. Och så säger han så här, det var ju inte för att ni är större än alla andra folk. Som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er. Och det där är, älskade vänner, en så extremt viktig nyckel till frihet. Att inse att grunden för allt. Allt du någonsin är, allt du någonsin skulle kunna bli, allt du någonsin kommer att bli. Är att vi är älskade av Gud. Det är inte för att du är så stor. Det är inte för att du är så märkvärdig. Det är inte för att du är så begåvad. Det är inte för att du är så vältalig. Det är inte för att du ber. Det är inte för att du ger. Det är inte för att du går till kyrkan. Det är inte för att du ger till de fattiga. Utan för att jag älskar dig. Tänk att Gud har kallat oss att leva ett liv som inte bygger på prestation. Gud valde ett folk, inte på grund av deras prestationer, deras storlek, hur bra de var. Eller för att de gjorde allting rätt, utan bara för en enda orsak. Han älskade dem. Och det är samma sak med det här expanderade gudsfolket som vi lever i. Folket i det nya förbundet. Vi som är inympade i det gamla. Alla vi som tror på Jesus Kristus. Bibeln säger, det här har du hört mig säga många, många gånger. Bibeln säger att vi är utvalda till barnaskap hos Gud. Det har vi läst så många gånger i Efesierbrevet. Vi läste det förra söndagen. Men de här predikningarna hänger ihop, så vi tar det idag också bara för det. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Du är Guds barn för att han har bestämt att du ska få vara det. Han utvalde dig till barnaskap hos sig. När gjorde han det? Det här har du också hört många gånger förut. Det står i versen innan, i den fjärde versen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse. Och det är min fråga till dig. Hur mycket hade du presterat och åstadkommit då? Vad hade du och jag bidragit med som var värt någonting? Innan världens grund var lagd. Jag vet inte hur det är med dig, men jag vet att jag hade inte gjort särskilt mycket. Och det var då som Gud bestämde sig för, på grund av sin kärlek, att honom ska vi ha, henne ska vi ha. Han är min och hon är min. Amen. Du är skapad till frihet. Du är skapad till att vara Guds avbild. Det betyder det som står här i Magodé. Inte att vara en kopia av någon annan människa. Inte till att tävla. Och inte till att jämföra dig. Du är skapad att vara du. Visst är det skönt? Det är så otroligt befriande. Om vi ska leva i den här ständiga liksom prestationsgrejen. Jag tyckte det var ganska häftigt när Mondo drog upp 6:30. Det är högt. Eller hur? Men det spelar, han kan ta 6:40. Det vet jag inte, men det kommer ju en dag. Är du med nu? Det kommer ju en dag. när någon annan hoppar högre än han. Hur bra du än är på vad du nu håller på med, så här, det finns alltid någon som är bättre. Eller hur? Det går alltid att hitta någon som kan det där lite bättre än du. Ja, men någon måste ju vara bäst. Ja, men det är inte du. Inte jag heller. Att bara få lägga ner den här tävlingen och inse att jag är skapad som Guds avbild. Inte någon kopia av någon annan. Det är okej att vara jag. Det är Dr. Seuss som har sagt det där. Today you are you. That is truer than true. There is no one around who is youer than you. Det går inte att översätta. Men man är en stark profetisk hälsning till någon. Drivet att imponera på andra är ett fängelse. Och det hindrar Guds plan i ditt och mitt liv. Paulus tar upp det där. Han pratar om sig själv. Känner igen det här, tror jag, många av er. Han säger det. Det finns sånt liksom i hans CV, i hans meritlista, som kanske kan se imponerande ut. Han säger till och med att om det är någon som kan lita på sitt CV, så kan jag göra det ännu mer. Han säger det. Dryg typ. Och så räknar han upp alla sina meriter. Men sen så kommer det här. Men, säger han, allt det som förr var en vinst för mig, det räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som ren skit. Nej, det står inte, det står som skräp. För att vinna Kristus. Alltså, det spelar ingen roll vad som står i hans CV. Det är Jesus det handlar om. Alltså, vilken frihet det finns i detta, att bara inse att jag är älskad och utvald. Alldeles oavsett hur jag lyckas och alldeles oavsett vad jag kan prestera och leva upp till. Och att i Guds rike räcker att vara den som Gud har skapat mig att vara. Att jag inte behöver klättra, jag behöver inte göra mig ett namn. Det räcker att vara jag och att vara hans. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Amen.